God morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. Så gott som 100. Ja, vi håller på att arbeta fram en ny slogan här. Vi har ett stort research team och många konsulter inkopplade på att försöka hitta en slogan. Så får vi se. Annars kan man lyssna på denna sändning på radiolars.com på internet eller på FM-bandet 99,9 Huggamutsch. Det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8. Nu är det tisdagen den 8 juni 2004, klockan är strax 7:03 och det är mulet, och inte bara mulet, det är riktigt mörkt. Riktigt sån där tung molnighet ligger över Nacka just nu. Och blött är det, för det har regnat. Det regnade mycket i natt. Och även igår regnade, det var en rejäl åska här. Hörde ni det? Det var starka blixtar och åska. Det var så mycket så att jag stängde av mina tekniska apparaturer här och för att få det lite säkrare. Det räcker med att det kommer en liten sån där spik, som det heter, från åskan, så kan man ju bränna sönder en hel del apparater. Dagens apparater är i vissa fall känsligare eftersom de innehåller en hel del fin dataelektronik som går på låga spänningar och har en massa komplicerade kretsar, så de kan ganska lätt bränna sönder av såna här åskspikar. När man ser att åskan slår ner, så är det inte alltid så att den verkligen har slagit ner, för när åskan slår ner någonstans, då blir det bara pulver kvar. Om det är en människa eller om det är elektronik eller något sånt där, det blir inte mycket kvar. Det försvinner egentligen mest. Men när man ser att åskan har slagit ner och någonting har blivit skadat, det är alltså små delströmmar av den stora strömmen, det stora nedslaget, som har tagit vägen genom till exempel elektroniken. Ni kanske märker att en del gamla radioapparater eller förstärkare ni har eller TV-apparater bara blir konstiga liksom. De låter konstigt eller uppför sig konstigt med åren, tänker man bara bli gamla. Men ofta är det så att det har varit åskväder och så har det kommit några sådana här läckströmmar, mindre strömmar från ett åsknedslag som har ställt till det med elektroniken. Och då kan apparaterna fortfarande fungera men uppträda underligt. Så jag rekommenderar när det är åskväder att dra ur alla kontakter och nätkontakter och antenner och sånt här. Det är också bra att ha en åskledare naturligtvis, som tar hand om eventuella strömmar och skickar dem ner i jord. Så det gjorde jag igår i alla fall. Stängde av en hel del för att slippa ta någon risk. Och det verkar som allting fungerar fortfarande i alla fall. Jag kände på mig att det skulle bli åska igår. Det var liksom en sån här väder. Det är sån här man kan känna nästan lite varm, tryckande värma, lite konstig sådär va. Det är såna här kunskaper som jag tycker vi borde ta öva upp igen. Så vi har dem. Om IT-samhället går ner. Om det kraschar på längden, inte bara då och då. Mulet och regnskurar idag i Nacka. Men under eftermiddagen så kommer solen titta fram igen. Och ikväll så där så kommer det faktiskt ganska så klart. Så det kanske blir så här ren, allting är bortstädat och tvättat. Kanske blir så här ren natt då. 11 grader under dagen, stigande lite grann senare upp till 13 kanske under eftermiddagen och kvällen. Just nu har vi 9 grader här i Nacka. Vinden 8 meter per sekund, sydlig, vridande mot ost lite senare under dagen. Och solen gick upp 3:39 bakom moln och kommer att gå ner 21:56, så då förmodligen synlig. Idag är det ju den dagen när Venus, planeten, kommer att, där alla kvinnor ifrån, kommer att sätta sig rakt framför solen härifrån sett. Och det sker om ungefär en kvart, så kommer solen att skymmas lite grann av Venus. Det blir inte mycket, för Venus är ganska liten i förhållande. Nu kommer inte vi att se det, för det är molnigt. Det kanske man kan se på internet. Kanske någon som ligger ute på internet, man kan se det där. Men ja, det här ska pågå till 13-tiden under 6 timmar. Så att det är väl frågan om molnen har dragit undan så mycket under eftermiddagen så att man kan se det här. Men man ska naturligtvis inte titta rakt in i solen utan ha någonting för. Så det blir väl spännande. Klockan är strax 7:07 på morgonen den 8 juni 2004, tisdag. Och jag kan bara säga god morgon. Varför slutar alltid musiken när jag slutar prata? Jag har en god nyhet här också att berätta då, som jag kan gå in på direkt. Jag har ju berättat om DC-3 som man hittade för inte så länge sedan. Det är bara något år sedan någonting. Och man till och med har lyckats bärga. Nu har man även hittat ett plan som gick upp och letade efter DC-3. DC-3 var alltså svensk militär som var ute och försvarade Sverige. De var ute på 50-talet och flög över Östersjön för att lära sig mer om Sovjet, som ju hade stående planer på att kunna invadera Sverige och ockupera landet, som Nazi-Tyskland gjorde med Norge och Danmark. Så Sovjet hade ju sådana planer och bedrev ju förberedelser för att kunna ta över Sverige. Så som ett led i att skydda Sverige mot det här, så var svensk militär upp och flög och lyssnade på ryssarnas eller sovjeternas radiotrafik borta i Sovjet, och även kollade deras radaranläggningar, kollade hur radaranläggningarna fungerade. Och det höll man på med i DC-3 på 50-talet. Och 1952 så tog den här militärjuntan i Moskva, riktig fasciststat, de tog och sköt ner våra svenska militärer som inte ens befann sig på sovjetisk territorium, utan de befann sig över Östersjön, vilket alltså var en ren krigshandling att skjuta ner ett plan som befinner sig på internationellt territorium. Och det kanske ska upprepas också att det var så alltså inget spionplan det här. Det sägs ju att ibland vänsterfolk här att ja, men DC-3 var uppe och spionerade. För det första var de inte spioner. Man sitter här i Sverige och lyssnar på radio, så är man ingen spion. Om man lyssnar på då sovjetisk radiotrafik, de pratar med varandra, då är man inte spion. Om man beger sig ut lite österut på Östersjön och lyssnar, så är man inte heller någon spion. Det är först om man skulle bege sig in över sovjetiskt territorium som man hade blivit en spion. Så att DC-3 var inget spionplan. Det var ett avlyssningsplan. Och har man någon heder eller någon tanke om internationell rätt eller så vidare, så är det en oprovocerad krigshandling att skjuta ner ett plan som befinner sig antingen på svenskt territorium eller befinner sig på internationellt territorium. Det var det Sovjet gjorde. Och det här säger jag för att när jag har läst idén och på andra ställen, så har man talat om att Sovjet var provocerade av svenskarna. Och de var spioner. De var inte spioner. De var på internationellt territorium. Även om de hade flugit in på sovjetiskt territorium och blivit spioner, så hade de fortfarande varit hjältar. För då hade de fortfarande gjort det för att skydda Sverige och försvara Sverige. Informationen Sverige fick skickades också vidare till NATO, vilket också skyddade Sverige, som NATO skyddar Sverige, och NATO är en samling demokratier. Sen kan man diskutera Turkiet möjligen, men därför var det de här svenska soldaterna gjorde i planet, det var ett skydd av Sverige i första hand. Så de är hjältar och skyddade Sverige. Och det trycker jag så hårt på, för det nämns inte utav alla dessa vänsterjournalister som försöker ursäkta att Sovjet mördade de här svenska besättningsmännen 1952 i DC-3, den som man alltså hittade för något år sedan. När DC-3 var borta så skickade svenska regeringen upp ett plan för att leta efter DC-3, en Catalina. Och den sköt Sovjet också ner. Den befanns också på internationellt vatten. Så Sovjet har alltså uppträtt extremt arrogant och idkat krigshandlingar och överlagt mord emot svenskar på internationellt territorium. Hörde vi någonting om det? Nej, inte mycket. Jag är säkert den första som berättar det i svensk radio. Man hör inte mycket om det här. Svenska regeringen gjorde ju inte mycket. Ja, här är tyst diplomati. Ja, vilket innebär att de inte säger någonting alls. Så svenska regeringen har alltså under alla år varit väldigt undfallen mot den här militärjuntan i Moskva, samtidigt som man har talat om fred. Vi är för fred och demokrati i världen. Vilket bara är bullshit. För indirekt och direkt så stöder man alltså diktaturer och massmördare. Till exempel en Fidel Castro som man fortfarande vurmar för. Och man stödjer även Nazi-Tyskland så länge man trodde de skulle vinna. Men Så det är ingen vidare historia Sverige har när det gäller utrikespolitik. Och nu har man alltså hittat Catalina-planet som sköts ner av Sovjet det också. Så det är ju trevligt att det har hittats, och det ska bli intressant att se vad som kan hända med det.
Thank you.
Närst och Cortázar i Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Tisdagen 18 juni 2004, klockan är 7:26 och vi har 9 grader utanför fönstret. Och det är mulet här i Nacka just nu, men det kommer att komma lite sol senare under eftermiddagen. Och temperaturen kommer att kliva upp så här till 11 grader, 12-13 grader under eftermiddagen när solen börjar titta fram lite grann senare ikväll. Jag vet inte vad någon chans att se Venus komma framför solen, för nu är det ju mulet. Och det är nu mellan 7:19 och 13 tiden som det här sker. Så att det är väl frågan om solen hinner börja lätta sig fram genom molnen innan Venus har hunnit försvinna. Det är komplicerade system det här. Så vi får väl se hur det går med det. Men det är då i alla fall den stora dagen. Det var 122 år sedan som Venus hamnade framför solen senast. God morgon. Jag pratade ju nyss här om svenska regeringens inställning till det här med hur man skulle bete sig, vad som var rätt och fel. Jag har ju pratat tidigare om hur Anna Lind och svenska regeringens vägnar, och inte bara hon, även andra regeringsföreträdare, hur de inte kan ta ställning till vad som är rätt och fel. Ska man vara emot diktatur och för demokrati, eller ska man inte det? Utan den svenska regeringen har ofta sagt, vi måste göra som FN säger, vi kan inte bestämma någonting. Först måste vi se vad FN beslutar och så följer vi det. Så det är tydligen, har varit så väldigt svårt för svenska regeringen att själv ta beslut om till exempel en Saddam Hussein, vad det är rätt eller fel att han satt där. En Fidel Castro, är det rätt eller fel att han har en diktatur där? Det har varit flera sådana fall, och svenska regeringen har sagt, men nej, det kan inte vi bestämma. Det är det de är till för, att bestämma saker om. Och det här, det är en sån enorm kontrast mot Ronald Reagan. Jag har ett personligt minne av Ronald Reagan när jag satt som åhörare bland kanske tusentals andra. Jag vet inte hur många vi var. Ja, tusen var vi kanske inte, några hundra var vi. På 80-talet brukade jag besöka NAB, National Association of Broadcasters i USA. Och jag ska berätta mer om det senare här, ska vi se här. För att jag har lyssnat en del på amerikansk radio och just nu så talar de väldigt mycket om Ronald Reagan där. Han begravs på fredag. Så mitt minne av Ronald Reagan, det var när han talade på NAB, National Broadcasters Association i Las Vegas. Och jag brukade besöka deras årliga convention nästan varje år på 80-talet. Reagan talade mycket om hur ny teknik skulle göra svårare för totalitära myndigheter att stoppa fri radio. Och jag fick tårar i ögonen. För några år tidigare hade svenska myndigheter stoppat vårt lilla SBC-ljudmixarna i närradion. Vi hade blivit populära med glad popradio och dessutom hade vi drivit med kultureliten. Och vi propagerade för fri radio. Så stationens sändningstillstånd drogs in. Att höra en politisk ledare som Ronald Reagan tala för vår sak var en stark upplevelse. En som talade för fri radio, mot översittare. Ronald talade direkt till mig. CIA stöttade då motståndsrörelsen i östländerna, bland annat med radio. Jag vet inte om det förklarar svenska politikers ilska mot vår lilla station. Och för den som vill höra hur amerikansk radio behandlar Ronald Reagan eller vill höra några gamla SBC-program där även lite sån här radiopolitik finns med, så kan man gå till min hemsida radiolars.com. Där finns det länkar till både det ena och det andra. Radiolars.com. Och så det Ronald Reagan gjorde var att han gav en ideologi. För nu, det var många som var kritiska just därför mot Ronald Reagan naturligtvis, precis som han är kritisk mot George W. Bush, även om han inte kommer i samma klass. Men det är alltså de sakerna som är viktiga att komma ihåg idag. Under Ronald Reagans tid var kritiken stenhård, nästan som mot George W. Bush nu, även om han inte är i samma klass som Reagan. Men han har samma ärlighet. Nu när Reagan uppmärksammas så försöker de gamla kritikerna fippla bort sanningen. De säger att Ronald var a great communicator, en professionell skådespelartalang. Han var alltid glad och så vidare. Men det är bara att försöka undvika vad Reagan egentligen handlade om. Det som gjorde att miljoner levde upp, det var inte Hollywood-talang. Nej. Det var idéerna. Det var ideologi. Det var filosofi. Ronald Reagan sa det själv när han kallades för The Great Communicator. Han sa, det är inte jag. Det är idéerna. Reagan citerade gärna The Founding Fathers av USA. Han citerade Abraham Lincolns, "You can't make a weak man strong by making a strong man weak." Och Reagans citat om kommunismen. En kommunist är en som har läst Marx. En antikommunist är en som förstår Marx. Så Ronald sa vad miljoner innerst inne visste var rätt. I en värld där elitmedia hade förvridit sanningen så länge. Ronald talade klarspråk. Till och med hans egna talskrivare försökte tona ner saker han ville ha fram. Några kända exempel är när Ronald ville ha med "Mr. Gorbachev, tear down this wall" och när han ville säga "The Evil Empire" om Sovjet. Det togs ut flera gånger av Reagans medhjälpare. Men talskrivarna fick ge sig, för Ronald satte tillbaka sig in igen. Han satte hårt mot hårt med Gorbachev. Han var faktiskt en av de allra viktigaste aktörerna för att vinna mot ondskans Moskva. och sålunda inte med charm, med ideologi och ärlighet, var Reagan stor. Och det var inte han som farmade, det var han som gav folks tillbaka tron på sig själva. Så det är den mera sanna bilden av Reagan, varför han blev stor. Inte att han var någon skådespelartalang eller någonting sånt. Och han var för demokratin, för friheten, för det öppna samhället, för väst. Och nu när vi diskuterar EU:s grundlag, så har det diskuterats om Gud ska vara med i grundlagen. Och vissa kristdemokrater har sagt att vår västerländska demokrati vilar till stor del på religiös grund. Det här är naturligtvis en debatt som är totalt okänd i Sverige och inte ens tas upp, eller totalt bara bara. Men det är en ganska intressant debatt, och det finns väldigt mycket intressanta saker här. Framförallt som vi ju nu har ett litet kulturkrig, och vi har islam och kristendom, judendom, demokrati, frihet och totalitära samhällen, sharia-lagar. Allt det här kommer nu fram mer och mer att diskuteras. Därför kan det vara viktigt att förstå lite mer och lyssna på ett tal som jag tänkte spela upp nu. En kvart. Ronald Reagan talade inför en prayer breakfast. Det är så att religiösa företrädare i USA brukar ibland ha en prayer breakfast. Man brukar samlas. Och när Ronald Reagan var president så talade han inför en av dessa. Och han tar upp det här med kopplingen mellan demokrati och frihet och religion. Det är ganska intressant. Han berör också hur The Founding Fathers, som startade USA, hur de såg på saken och uttalade sig om saken. Så här tänkte jag nu spela en inspelning från Ronald Reagan när han talar inför A Prayer Breakfast i USA för flera år sedan. Och då så ska vi se. Jag måste bara trycka på. Sådär. Nu ska vi se här då.
These past few weeks, it seems that we've all been hearing a lot of talk about religion and its role in politics. Religion and its place in the political life of the nation. And I think it's appropriate today at a prayer breakfast for 17,000 citizens in the state of Texas during a great political convention that this issue be addressed. I... I don't speak as a theologian or a scholar, only as one who's lived a little more than his 70, which has been a source of annoyance to some. And as one who has been active in the political life of the nation for roughly 40 years, and now who served the past 3.5 years in our highest office. I speak, I think I can say, as one who has seen much, who has loved his country, and who's seen it change in many ways. I believe that faith and religion play a critical role in the political life of our nation, and always have. And that the church, and by that I mean all churches, all denominations, has had a strong influence on the state, and this has worked to our benefit as a nation. Those who created our country, the founding fathers and mothers, understood that there is a divine order which transcends the human order. They saw the state, in fact, as a form of moral order, and felt that the bedrock of moral order is religion. The Mayflower Compact began with the words, "In the name of God, amen." The Declaration of Independence appeals to nature's God and the Creator and the Supreme Judge of the world. Congress was given a chaplain, and the oaths of office are oaths before God. James Madison in the Federalist Papers admitted that in the creation of our republic, he perceived the hand of the Almighty. John Jay, the first Chief Justice of the Supreme Court, warned that we must never forget the God from whom our blessings flow. George Washington referred to religion's profound and unsurpassed place in the heart of our nation quite directly in his farewell address in 1796. 7 years earlier, France had erected a government that was intended to be purely secular. This new government would be grounded on reason rather than the law of God. By 1796, the French Revolution had known the reign of terror. And Washington voiced reservations about the idea that there could be a wise policy without a firm moral and religious foundation. He said, "Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports. In vain would that man call himself a patriot who would labor to subvert these finest props of the duties of men and citizens. The mere politician and the pious man ought to respect and to cherish religion and morality." And he added, "Let us with caution indulge the supposition that morality can be maintained without religion." I believe that George Washington knew the city of man cannot survive without the city of God. That the visible city will perish without the invisible city. Religion played not only a strong role in our national life, it played a positive role. The abolitionist movement was at heart a moral and religious movement. So was the modern civil rights struggle. And throughout this time, the state was tolerant of religious belief, expression, and practice. Society, too, was tolerant. But in the 1960s, this began to change. We began to make great steps towards secularizing our nation and removing religion from its honored place. In 1962, the Supreme Court, in the New York prayer case, banned the compulsory saying of prayers. In 1963, the court banned the reading of the Bible in our public schools. From that point on, the courts pushed the meaning of the ruling ever outward so that now our children are not allowed voluntary prayer. He even had to pass a law. We passed a special law in the Congress just a few weeks ago to allow student prayer groups the same access to schoolrooms after classes that a young Marxist society, for example, would already enjoy with no opposition. The 1962 decision opened the way to a flood of similar suits. Once religion had been made vulnerable, a series of assaults were made in one court after another, on one issue after another. Cases were started to argue against tax-exempt status for churches. Suits were brought to abolish the words "under God" from the Pledge of Allegiance and to remove "in God we trust" from public documents and from our currency. Today, there are those who are fighting to make sure voluntary prayer is not returned to the classrooms. And the frustrating thing for the great majority of Americans who support and understand the special importance of religion in the national life, the frustrating thing is that those who are attacking religion claim they are doing it in the name of tolerance, freedom, and open-mindedness. Question: isn't the real truth that they are intolerant of religion? They refuse to tolerate its importance in our lives. If all the children of our country studied together all of the many religions in our country, wouldn't they learn greater tolerance of each other's beliefs? If children prayed together, would they not understand what they have in common? And would this not indeed bring them closer? And is this not to be desired? So I submit to you that those who claim to be fighting for tolerance on this issue may not be tolerant at all. When John Kennedy was running for president in 1960, he said that his church would not dictate his presidency any more than he would speak for his church. Just so, and proper. But John Kennedy was speaking in an America in which the role of religion, and by that I mean the role of all churches, was secure. Abortion was not a political issue. Prayer was not a political issue. The right of church schools to operate was not a political issue. And it was broadly acknowledged that religious leaders had a right and a duty to speak out on the issues of the day. They held a place of respect, and a politician who spoke to or of them with a lack of respect would not long survive in the political arena. It was acknowledged then that religion held a special place, occupied a special territory in the hearts of the citizenry. The climate has changed greatly since then. And since it has, it logically follows that religion needs defenders against those who care only for the interests of the state. There are these days many questions on which religious leaders are obliged to offer their moral and theological guidance. And such guidance is a good and necessary thing. To know how a church and its members feel on a public issue expands the parameters of debate. It does not narrow the debate. It expands it. The truth is, politics and morality are inseparable. And as morality's foundation is religion, religion and politics are necessarily related. We need religion as a guide. We need it because we are imperfect. And our government needs the church because only those humble enough to admit they're sinners can bring to democracy the tolerance it requires in order to survive. A state is nothing more than a reflection of its citizens. The more decent the citizens, the more decent the state. If you practice a religion, whether you're Catholic, Protestant, Jewish, or guided by some other faith, then your private life will be influenced by a sense of moral obligation. And so, too, will your public life. One affects the other. The churches of America do not exist by the grace of the state. The churches of America are not mere citizens of the state. The churches of America exist apart. They have their own vantage point, their own authority. Religion is its own realm. It makes its own claims. We establish no religion in this country, nor will we ever. We command no worship. We mandate no belief. But we poison our society when we remove its theological underpinnings. We court corruption when we leave it bereft of belief. All are free to believe or not to believe. All are free to practice a faith or not. But those who believe must be free to speak of and act on their belief, to apply moral teaching to public questions. I submit to you that the tolerant society is open to and encouraging of all religions, and this does not weaken us. It strengthens us. It makes us strong. You know, if we look back through history to all those great civilizations, those great nations that rose up to even world dominance, and then deteriorated, declined, and fell, we find they all had one thing in common. One of the significant forerunners of their fall was their turning away from their God or gods. Without God, there is no virtue because there's no prompting of the conscience. Without God, we're mired in the material, that flat world that tells us only what the senses perceive. Without God, there is a coarsening of the society. And without God, democracy will not and cannot long endure. If we ever forget that we're one nation under God, then we will be a nation gone under. If I could just make a personal statement of my own, in these 3.5 years, I have understood and known better than ever before the words of Lincoln when he said that he would be the greatest fool on this footstool called Earth if he ever thought that for one moment he could perform the duties of that office without help from one who is stronger than all. I thank you. Thank you for inviting us here today. Thank you for your kindness and your patience. May God keep you, and may we, all of us, keep God. Thank you.
Ronald Reagan från en prayer breakfast i Texas under den tid han var president. Ja. Det här är en ting som ni inte kommer få höra spelas upp i svensk radio, svensk tv. Det skulle jag kunna sätta en peng på. Men det är intressant att koppla samman både politik, demokrati med religion och vilken värdegrund som finns. Det är en ganska intressant koppling och det är en debatt som är så gott som okänd i Sverige. En debatt som skulle behöva föras. Men den kommer kanske att komma upp till ljuset, till ytan, menar jag, när konflikten kanske hårdnar mellan olika religioner i framtiden. Som jag nämnde, mellan kristendomen, judendomen, islam, sharia-lagar, demokrati, totalitärt till öppet samhälle, när det här kommer bli större motsättningar i framtiden. Så långt Ronald Reagan. Och så ska jag säga att igår så nämnde jag en ledare som DN hade, Ronald Reagan. Jag sa att den var ju riktigt bra, det måste ha blivit något fel, men så här kollat den lite noggrannare och sett att det var inte så lyckat. Det var vissa konstiga saker i den ledaren i DN. Det hinner jag inte ta upp idag, det kanske jag får ta upp imorgon. Ronald Reagan alltså, en av vår tids största. Och eftersom det är så mycket om honom som är okänt och inte berättat i Sverige, så tycker jag det kan berättas. Det är till exempel framställs att han var dum eller inte förstod saker, men han var en ideolog som faktiskt beskrev en hel del saker ideologiskt på ett sätt som alla kunde förstå. Och det var därför han var så hatad av de som vill behålla makten, naturligtvis. Ett exempel är Fidel Castro, som sitter ovanpå andra. He who never should have been born has died. Ja, det säger Fidel Castros radiostation på Kuba. As forgetful and irresponsible as he was, he forgot to take his worst works to the grave, the government radio station said. Det är alltså Fidel Castro som säger det via sin radiostation på Kuba. För det är klart att Fidel Castro levde högt på antidemokrati, på att leva ovanpå andra genom ett kommunistiskt fascistsystem som han levde på. Och han fick ju pengar från Moskva, inte minst. Och det var ju Ronald Reagan som stod till att stoppa förtryckarjuntan i Moskva. Så det är klart att Fidel Castro inte gillar det. Så att Fidel Castro hatar ju Ronald Reagan som bara den. För det gjorde att Fidel Castro blev mycket fattigare. trots att han fortfarande är miljardär och den rikaste mannen på ön och kan göra vad han vill. Han har jättemycket pengar, han är en stor miljardär och trycker ner sitt folk för att vara säker på att behålla sin egen makt. Och ändå så räcker till inte alla de pengarna, han vill ha mer. Men han får en del från svenska regeringen här och sånt. Och skattebetalarna. Så det kan man fråga varför det sker också. Men så ligger det till. Jag vet inte om man hinner läsa någonting i boken om Stockholms historia. För det är intressant, det brukar ofta finnas kopplingar. Industrin expanderade i form av så kallade manufakturerna som på olika sätt stimulerades av myndigheterna. År 1760 nåddes en kulmen med 463 manufakturer eller företag som totalt sysselsatte nästan 10 000 arbetare i Stockholm. Men det var 13,5% av befolkningen. Det är ganska intressant när man kollar historia och ser de sammanhang som finns. Men jag får gå in mer på boken om Stockholms historia imorgon. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9 och man kan även höra detta program på radiolars.com. Och jag berättade just hur jag hörde Ronald Reagan tala i Las Vegas för många, många år sedan och hur jag rördes till tårar när han var en politiker som talade för fri radio, för då hade vår radiostation blivit förbjuden här i Sverige. Vi hade blivit väldigt populära och vi hade haft med lite politik, talat för fri radio, och det var en kombination som inte gillades av ledande politiker, så de förbjöd vår station. Vi hade en 5000 medlemmar bland ungdomar i första hand och de politiska ungdomsförbunden hade bara några hundra var. Så att vi var populära och spelade massa musik och hade roligt, glädje och positivt, någonting som inte Sveriges Radio gjorde då. Och vi hade med lite politik. Jag var den som var mest politiska, så att säga. Och därför blev vi förbjudna, för det fick genomslag hos ungdomarna det här med att vi var för fri radio. Och vi drev även med kultureliten. Vi är radio, jo, SBC faller av, men oss kan inte rödtopsarna med faller av. Musiken den låter, men kultureliten gråter när de hör radio, SBC faller av. Ja, det var en av sångerna vi körde och det är klart att vi blev förbjudna då. För det fanns ju inget sånt. Populära ungdomsprogram fanns inte då och några stänk av politik, så det är ju klart att ni inte gillades. Ja, kommunisterna var helt, de var ju verkligen rabiaterna naturligtvis i VPK. Socialdemokraterna var ju verkligen emot. De ville inte ha sådana närradio alls. Men även folkpartisterna som hade startat närradion var inte speciellt positiva till oss. För de hade egentligen startat den för frikyrkorna och här kom vi och störde, så att vi fick inte stöd där heller. Och moderaterna hade ingenting. De tänkte, ja, kan vi köra reklam i TV, Sveriges Radio, det blir bra. Så att det var inte mycket stöd från politikerna då heller, bara från folket och från lyssnarna. Och ifrån vanliga arbetare inom mediasverige ska jag säga också. Utom så motståndet var i första hand från höga chefer, ju närmare politiken de fanns, ju mer var hatet och motståndet. Nu måste jag avsluta för idag. Ansvarig utgivare i Radioföreningen Nacka heter Lasse Lundberg, kommer tillbaka imorgon igen klockan 7. Så vi hörs, nu klockan strax 8. Ha det så jättebra, hej då.